Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
This was the year that was not the year I repaired the bathroom tap and emptied out the kitchen drawer of a lifetime's worth of crap. This was the year that was not the year in which I launched a new career. A West End hit eluded me, as did Time Person of the Year. This was the year that was not the year I became a household name. Action figures were not sold of me, I wasn't made a dame. This was the year that was not the year I spent less time on my phone. Nights of passion did not happen in boutique hotels in Rome. This was the year that was the year I didn't get that much done. Much the same as the year before, much like the one to come. Ta gott emot Johanna Frändén.
Tack för det.
Vilken träffande... En liten årssummering.
Ja, en sån pandemipoem låter det som.
Det är väl precis vad det var. Och du är väldigt förlåten om du inte vet vem det var som skrev. Det är knappt någon som vet. Mm. Han heter alltså... Ja, vad heter han? Han heter Brian Bilston. En anonym men väldigt följd Twitter-poet, tror jag att han inte har blivit så sur, man sa, engelsman. 90 000 följare på Twitter, men ändå ganska anonym som poet. Men jag tycker den är fin. Alla dessa föresatser som aldrig blir av.
Snusar du i detta nu, Simon?
Är det så att jag har det läspiga draget när jag talar?
Ja. Är det så att jag har det läspiga draget?
Ja, jag vet inte. Alltså, jag ska sätta någon logoped på det där. För att det är verkligen så att jag drar mig till med ett lätt läspande uttal med en liten minisnus inne. Så att, ja,
ytterst charmigt, tycker jag. Mm. Och effektfullt på brittisk engelska också. Det är ju rätt så vanligt att folk läspar i Storbritannien. Har du slagit dig?
Ja, det har det nog faktiskt gjort. Jag tänker att det inte är ovanligt heller bland våra journalistkollegor som man hör i så här poddformat eller så. Att de gör just det. Och det är lite gulligt alltid.
Jag har alltid tänkt att det är en sån effekt av... Okej, jag har dragit lite stora växlar på det här. En sån här Thatcher-generationsgrej. För att de drog in all typ av, inte vet jag... Ja, men, sånt där som man får i välfärdsländer, logoped eller trä. Du vet, i skolan, det kommer du ihåg kanske, att man hade alltid någon som hade talfel i klassen, så kom det en sån röstfröken och sa, nu ska han få Niklas komma och ska han lära sig R.
Den totala förnedringen, ja.
Ja, det var ju ändå kanske bra att det fanns, och det känns som att det var en sån åtgärd som de kanske tog bort på 70-80-talet i Storbritannien. Välkomna till podden för fria spekulationer. Det kan ju också finnas något helt annat skäl bakom detta, såklart.
Ja, men det kan finnas någonting. Det är som man brukar säga i Brasilien efter deras stora medelklass under här senaste på 2000-talet, att man kunde se vilka som var medelklass eller den nya medelklassen i det att de hade tandställning alla.
Ja, precis. Ja, men det, exakt, och det är ju andra
precis.
Klassiska. Precis.
Precis så.
Svårt ord, teeth. Nej, men precis, det är ju exakt så. Jag kilade ju stadigt med en skotte i några år, för många år sedan, men ändå. Han som hade flyttat till Frankrike och hade, alltså, saknade helt enkelt ett par tänder. Och han sa det var liksom inte, fanns inte på kartan. Så han kom också från en liksom konkret arbetarklassbakgrund, och det fanns inte på kartan att man skulle gå till tandläkaren när man var liten. Det var alldeles för dyrt.
Gud.
Så att det är ju både, vad ska man säga, ja, det är ett politiskt problem och ett vad ska man säga, en, ja, som du säger, en sån klass
markör.
Ja.
Mm.
Eller jag ska säga så här, det är ju samma sak. Det är både en tidsmarkör och en klassmarkör. Det är nog kanske det jag ska säga. För nu tror jag att de tar bättre hand om i alla fall tänderna. Kanske inte de här talfelen. Men det sagt, så är det gulligt när du läspar. Så jag, talvariation tycker jag vi kan kalla det.
Det tar jag så glatt och så gärna. Vi kan väl också inleda med att be om ursäkt lite grann, för att det här, this was also not the year när vi höll i vårt poddande hela året. Det blev en liten paus över jul och nyår och så.
Ja, förlåt.
Ja, kan vi skylla på helgen, och vi kan skylla det på lite semester och lite dålig karaktär och så, men jag vet inte. Det är också en fotbollspodd, så vi gör väl som man gör i fotbollen. Det är inte så man hänger ut spelarna när resultaten går emot, utan det är ju tränarens fel, va? Ja. Man sparkar tränaren. Så att det går inte att lägga det här på någon annan än på Julia Karlsson, tycker
Nej,
jag.
Nej, precis. Julia, du har inte drivit på oss ordentligt. Den här flacka mentaliteten som breder ut sig i podden, den faller på din lott.
Kanske funkar i Falkenberg. Funkar inte här.
Så här långt i den här processen vi är inne i tillsammans, laget och ledaren runt omkring, så bara en skön stämning, en skön atmosfär och ett starkt självförtroende.
Men nej, precis, det var väl i ärlighetens namn också att du hade väldigt mycket att göra i slutet av förra året. Jag måste säga att jag blev lite imponerad efterhand, för att jag, när du sa att ja, den här veckan är svår, alltså inte den här, men en av de sista före jul, eftersom, och så hade radade upp allt du skulle göra. Det var ganska mycket grejer, bland annat åka och göra en guldbollintervju. Då sa jag, ja, det är klart, det är långt till San Sebastian, sa jag. Exakt, sa du. Och så tänkte jag så här, dess, jag knäckte den för en gångs skull. Men det var ett bra minspel, för det var inte, det var inte, kanske hade varit roligare för sig att åka dit. Hur var Leipzig? Alltså, nu vill jag bara veta staden. Skiter i Foppa för stunden.
Jag kan väl säga så att om man hade, vilket jag hade, någon sorts tanke på att eventuellt ta en liten miniresa ut i Europa eller så, att maxa ut flygskamman och ta någon sorts weekend eller sådär efter nyår, så slog det tillbaka då, för att man insåg att man kanske inte ska ut och resa överhuvudtaget. Det var en stängd stad, det var en stängd flygplats, det var stängda affärer, butiker, restauranger och allt sånt. Annars är ju Leipzig en lite av en pärla då.
Det är så.
Ja, men alltså, ja, du har din Wagner, du har din Bach och sådär. Alltså ett av den...
Men är de inte döda?
Jo, de är väl det. fast levande ändå på något vis.
Det hade varit kul om du hade kommit hem med en sånt klassiskt sånt V5-svar. Johann Sebastian Bach svarar på, behövs det fler restriktioner i Sverige?
Han hade ju lätt sagt ja.
Ja, det hade han förmodligen. Ja.
Vad har du haft för dig då? Eller vad har du inte gjort?
Min enda ursäkt är ju att du inte har kunnat podda, och att en en kvinna podd inte är, tror jag, är så lyssningsbar i längden. Så jag har ju faktiskt mest tagit ett rätt rejält jullov, och nu försöker jag takta igång igen. Men det enda som har hänt är att jag har blivit moderna injicerad dos 3, som höll på att ta koll på mig. Känner en otrolig sympati för alla antivaxare helt plötsligt. Känner att är det här vi ska gå igenom i, inte vet jag, en gång i halvåret framledes, så kanske jag hoppar av. För det var inte någon rolig historia. Konsumentupplysning då. Alla ni som kommer få, eller förmodar att ni kommer få Moderna som dos 3, planera in, alltså lägg det dag för ledig dag.
Dag för det bröllop?
Nej, absolut okay. Inte. Nej, det var jag hade alla dåliga symptom, man kan tänka sig. Så jag har inte sett någon fotboll i helgen, för att jag har bara legat i feberfrossa och funderat på döden.
Det är väldigt speciellt det där med att vara sjuk och se på fotboll. Alltså en viss sorts sjukdom, så är ju fotbollskonsumtionen helt optimal. Mm. Men går man över en viss gräns, så blir det bara jävligt jobbigt att kolla på matcher.
Ja, när jag var så utslagen, så det var inte, det var liksom en fråga om att hålla sig överhuvudtaget på, alltså ha öppna spjäll till badrummet ungefär och proppa i mig paracetamol. Det var inte, det var inte läge att ta in någon form av liksom visuell underhållning alls.
Gud, nej men kavla ner och...
ja.
Vi är inga försökskaniner. Vi är inga marionettdockor eller schackpjäser. Vi är fria människor som har rätt att få välja och som har rätt att få leva i ett fritt land. Jag kavlar därför ner.
Ja, med det så sjösätter vi väl 2022s första podd och pratar om andra saker. Till exempel ja. Fotboll utan fotboll då.
Fotboll utan fotboll, ja precis. Egentligen så började ju det här poddäventyret med några små poddar inför, nu är vi alltså tillbaka i vadå, VM 2018 eller?
Ja, låter väl bekant.
Ja. Vi pratade om statyer. Varför då? För att bland annat Cristiano Ronaldos olika statyer hade väckt viss uppståndelse. Och nu har det lite, vill jag säga, i skymundan kommit en ny Ronaldo-staty. Och om du hade fått 50 gissningar på var i världen så tror jag inte att du hade satt den här. Så vi hoppar det ganska långa, tråkiga segmentet att visa fel. I den indiska provinsen Goa har man nämligen rest en staty över Cristiano Ronaldo. Ja, det är också... Alltså det ser lite kitschigt ut, för det är också precis framför en sån neonskylt där det står I love Goa. Allt du kan tänka dig då. Goa är alltså en litet indiskt undantag. Det är ju liksom provinsen, den gamla portugisiska för all del då, provinsen, där man kan förlusta sig och ta droger och dricka bärs och allt sånt där som är svårt i resten av Indien.
Moderna är stort där.
Moderna, en riktigt stor grej där. Jag har gjort mina ett par veckor i alla fall i Goa på min en sån indisk backpack-turné för svin många år sedan. Jaha, Ronaldo, varför det? Ja, de lokala myndigheterna, eller framförallt den lokala ministern Michael Lobo, som invägde vid statyn då, menade att det här är liksom en hyllning, en kärlekshyllning till fotbollen. Och Ronaldo inspirerar ungdomar att ta fotbollen till högre höjder och så vidare. Och så vidare. Det här var då alltså precis bara några veckor efter att Goa firade 60 år som fritt från Portugal. Det här är ju som sagt en gammal portugis.
Aha, fiffigt.
Ja, timingen var ju svindålig. Och under då också invigningen så var det, blev det stora protester. Det stod ett gäng där och protesterade och sa att ja, vi är otroligt besvikna över att höra den här, eller att Ronaldos staty då ska upp här. Varför kan vi inte vara stolta över våra egna idrottsmän till exempel? Vad är grejen så att säga?
Sådär, och du bara, var ska vi starta någonstans?
Jag kände...
Varför ska ni inte vara stolta över era egna fotbollsspelare?
Varför reser ni inte en kabaddi-staty och så vidare? Nej, men det är ju klart att det är ganska så konstigt kanske att resa en fotbollsstaty i Indien. Men det är kanske inte så konstigt i ett så stort land att det någonstans finns en. Men vi kan väl hålla med om att det inte är riktigt bra. Vi kan väl också konstatera att Cristiano Ronaldo och statyer är... Det är inte en svinbra kombo alltså, för det har inte hänt en enda gång att det inte blivit en kontrovers. Mest kanske för att de har sett lite, en såg ju jävligt knasig ut då, den på flygplatsen i Madeira. Den här Kronblom, han ser ut som att han har ätit upp en seriefigur från 40-talet.
Den har jag sett.
Ja, precis. Och visst är det så att de tog ner den, men själva bysten är kvar någonstans?
Ja, väl Vidans museum tror jag att den är.
Nej, för vid hans museum inte. Är den här där han har så liksom
stort
paket.
Just det, sant.
Guldballen och så vidare. Mm. För vid museet i Funchal står ju den andra statyn som han ju själv var väldigt nöjd med, vilket man kan förstå, för att han ser ut att vara liksom, ja, alltså ha begåvats med en världens Den vita vänens största manliga penis.
Just det.
Ja, det där kanske vi får klippa bort. Lät det bra.
Eventuellt.
Golden balls, for example. The most golden balls in the history of football.
Ja, den
ni vet vad jag menar.
Ja. Vi får skifta fokus till Goas styrande istället.
Ja, hur som helst. Så den här, jag kan säga att Goa-statyn lider inte av några av de problemen. Den är inte porträttlig på något sätt, men det är en hel figur, så han står i begrepp att sparka på en boll, och med lite fantasi så kan man absolut tänka sig att det där är väl Cristiano Ronaldo. Men det finns ju fler skäl kanske att inte resa en staty av Ronaldo, varav vi har pratat om dem ganska många gånger i den här podden. Det var ett jäkligt märkligt initiativ, för att han är portugis också, och för att Goa faktiskt frigjorde sig från Portugal då, och att det nästan sammanföll med att man firade 60 år från detta. Men hur som helst, nu står den där, och vi kan väl bara säga att nästa person i lyssnarskaran som åker till Goa, åk dit, ta en bild och skicka till oss. Vi vill gärna ändå se den.
Jag måste också... jag tar det här väldigt mycket på uppstuds, eftersom jag inte riktigt var införstådd med att det skulle till Goa. Att jag har ett vagt minne av att vi har pratat om Goa förut i poddsammanhanget. Mm. Och jag har väl för mig att det är BJP-styrt, alltså ja, regeringspartiets. Det kan ju vara daterade uppgifter här, men alltså höger modis, höger populistiska parti kan man säga, tror jag, styr där. Eller gjorde i alla fall då. Och det jag minns, som vi kanske inte pratade om då, men jag minns att jag, ja, när jag läste in om Goa då, att de hade, vad hette din, var han president, delstatspresidenten, eller vad hette han?
Michael Lobo, alltså jag kollade in hans Twitter, det står bara att han var någon form av minister, vilket jag antar är inte hela Indien, utan att det är någon form av lokal då. Minister for Science and Technology.
Mm, den titeln. Jag ser ganska...
Goa Government, ja exakt.
Det klingar bekant till och med namnet Michael Lobo. Om det inte var han, det var i alla fall den som styrde då, som hade motsvarande tjänst då för, säg, 2 år sedan. Uh-huh. Som jag vet argumenterade för, eftersom våldtäkt är ju ett enormt samhällsproblem i Indien. Som argumenterade för att våldtäktsmän, de borde man inte sätta i fängelse, man borde hänga dem offentligt på idrottsarenor. Det skulle finnas en liten kittling om det vore samma.
Ja, verkligen.
Samma styrande.
Herregud. Är det vi som ska åka till Goa och ställa honom till svars för sitt hycklande?
Jag kan se det hända. Någon måste.
Bra, Simon, att du har. Vi får... Jag tror att den enda i lyssnarskaran som kan ha invändningar är kanske Suyai Dutt. Hej på dig, Suyai. Ber om ursäkt för vår dåliga, eventuellt svaga uppdatering på Goa-fronten. Men så ligger det till i alla fall.
Det kan ju vara att det här är vintern, vi radikaliserats hårt. Vi har blivit antivaxare och vi säger fuck till research. Vi går på feeling.
Hur kan det vara?
Så gör vi. Jag tänkte... som sist i klassen blicka bakåt 1 år och minnas tillbaka till den stora, omskrivna, debatterade, diskuterade och analyserade stormningen för 1 år sedan. Du minns, antar jag?
Ja, men nu någonting i din röst avslöjar att du inte tänker prata om Kapitolium. Jo.
Kapitolium tänker ju folk, va? Ja. Konspiratoriska tokattar och shamaner och trumpister som stormade demokratins kärna i Washington. Men det är inte det jag tänker på, utan jag tänker lika mycket på att Marseilles, Olympique de Marseilles träningsanläggning stormades också i januari i fjol.
Mm.
La Commanderie.
Just det.
Det gick dåligt för OM då, så att det var ett 100-tal ultras som stormade in och brände bilar och smällde av pyro och ordnade skador för ett par miljoner kronor och var så här allmänt hotfulla. Stred mot dålig styrning av klubben och dåliga resultat.
Just det. Någon av spelarna fick gå ut, var det inte så, och försöka lugna massorna?
Payet bland annat var ute och pratade med honom, såklart. Den nye Dimitri Payet. Ägaren Frank McCourt amerikan då, gick ut efteråt och sa att det som hände i Washington för några veckor sedan och det som hände här följer samma logik. Några få som startar ett inferno av åsikter och förolämpningar och hot som förstärks i sociala medier som skapar förutsättningarna för våld och kaos. Han drog alltså direkta paralleller till det som hände i Kapitolium och det som hände på La Commanderie i Marseille.
Alltså då kan man ju säga, och detta gäller också för stormningen av Bastiljen och alla andra stormningar i världshistorien. Om man nu bara ska göra den, dra, för det enda han vill göra var bara dra en linje så att säga.
Precis.
Det fanns ju inget, det var ju inget annat som överensstämde utan bara några få stormade på grund av upphetsad stämning. För jag tror att det är väldigt vanligt när någonting stormas av politiska skäl, fotbollspolitiska eller andra, att det är en liten grupp som är påhejad av många. Det tror jag inte är kanske unikt för La Commanderie och Capitolium.
Nej,
om jag har fel.
Jag håller nog med. Alltså utan Twitter ingen Bastiljen-stormning heller, tänker jag.
Absolut inte.
Håller lätt med. Nej, men alltså man kan ju, alltså han har ju någon poäng så på ytan, så känns det ju att det finns drivkrafter bakom som är, som du så förtjänstfullt beskrev, ganska lika. Men frågan som jag vill väcka då är om det egentligen är det. För den här våren då, förra våren när fotbollen då öppnades upp efter första vågen eller andra vågen början av pandemin där, så den präglades ju av protester mot det här moderna fotbollen som vi pratar om, mot ja,
Super League och alla de där grejerna.
Precis, klyftan mellan de som äger och styr och de som står på läktaren. Och man kan ju fråga då, är det samma sak som hände i USA? Ja, det var det ju. Och nej, det var det ju inte. Det var ju folkliga protester på något sätt i båda fallen då, som har sitt ursprung i någon, jag vet inte, så här, känsla av att någonting är på väg att gå förlorat. Att det var bättre förr. Make Marseille great again grejen liksom.
Ja. Har väl visat sig, om man nu ska vara, alltså nu är inte jag en sån som kommer säga det här är folket och det här är inte folket, men om när man själv gärna slår på trumman att vi är småfolket, så har det ju visat sig efterhand att av de som invaderade Kapitolium var det inte 3 av 4 egenföretagare eller något sånt där. Alltså det var ju verkligen inte någon, det var inte en arbetarklass revolution.
De chartrade plan och åkte dit, ja, till Washington.
Ja, det var ju dessutom många som gjorde, exakt. Många tog sig dit och sen så var det ju inte alls på något sätt i första hand låginkomsttagare, utan men okej, nu är det sagt.
Ja, det är sagt. En lilla disclaimer så. Men alltså självklart, det finns någon slags bas i att det är breda folkmassor ändå. En grund i en så här svikna befolkningsunderlag som då känner att makten är på väg bort från dem. Och att det är sämre. Allting är sämre. Men intressantare kanske då är att peka på skillnaderna som finns då mellan det som hände i Kapitolium och det som hände på Old Trafford eller i på läktarna i Tyskland eller i Marseille eller det som vi pratade om i FC Bayern på deras årsmöte nu strax före jul där.
Just det.
Det är liksom olika saker såklart, men det är ändå så här en markering mot makten på något sätt. Det som man protesterade mot i USA kan man väl då utifrån säga då någon slags sån här protest mot en liberal demokrati då med säten i storstäderna, mot en elitklass som man ser på det, som haft då formuleringsföreträde genom hela moderniteten på något vis. Och i Europa då protester mot en neoliberal form av kapitalism då, som följer en utveckling i fotbollen sedan 30 eller 40 år snart.
Ja.
Nästa fråga då, så här, vad leder det här till då? Jag tror att många slutade nog tycka att, eller landade i att de som gjorde revolt i Europa inom fotbollen mot Superligan och så, de vann. Medan de i USA som stormade Kapitolium på något sätt förlorade. Biden är ju trots allt president och,
ja, just det.
Och så.
I Europa kanske också värt att lägga, nu blir jag din sån här, får jag klargöra det här. Men det var ju England bara. Alltså protesterna i Spanien var ju obefintliga, och Italien var det väldigt lite också.
Men de väntade och såg i Italien mer.
Det är inte få gånger de har gjort det under historiens gång alltså. Så jävla italiensk slapp attityd. Välja, byta sida i första världskriget och sådär. De bara, nej men nu tar vi den sidan. Så att, ja. Nej, men
den,
de är
den reaktiva fotbollen.
Riktigt furbo.
Verkligen, machiavelliskt och så. Men alltså, jag tänker så här med ett års perspektiv att det skulle ju faktiskt lika gärna kunna vara precis tvärtom då. Det som man såg i USA var ju ändå ett konkret hot mot ja, status quo, om man säger så. Alltså ett möjligt steg bort från demokratin eller ja, avsätta en president, hänga en talman och så vidare.
Mm.
Och i Europa då, var det ett radikalt steg bort från den här utvecklingen av fotbollen?
Nej, det var det ju verkligen inte.
Det är klart att det inte var.
Nej, det var ju stoppa blödningen, det var inget annat.
Ja, de vann en enskild strid då. Eller vi, om man ska säga så, vann en enskild strid. Kanske två, jag vet inte, med Superligan. Kanske med Bayern München, man väcker uppmärksamhet och så. Men det är en jävla lång väg att gå innan man får själva grundfundamentet att skaka.
Alltså de vann, de lyckades stoppa en förändring. Det var ju en för all del radikal förändring, men det var inte så... Man vann tillbaka status quo då.
Jag ville bara ha det sagt så där. Vi befinner oss ändå i en fotbollsvärld även 2022 där ja, veckans starkaste bilder är väl när Barcelona och Real Madrid och Atleti och Atletic bordar sina plan för att åka till Riyadh och spela spansk supercup mitt i Saudiarabien.
Just det.
Och så jävla långt har vi inte kommit. Vi vann inga krig i Europa. I USA däremot kanske, vi får se. Det var mina 5 cents ett år efter stormningarna i Marseille och i Washington.
Jag instämmer i detta. Det kan väl också vara så att eftersom 40% läste jag av amerikanerna, alltså nu pratar vi om hela väljarbasen, tror att det var valfusk som gjorde att Biden vann. Och då är det ju mycket högre hos republikanerna, då är det 70-80% kanske. Så finns det ju skäl att tro att det kommer, alltså där det finns ju någonting mer proaktivt i den kampen, så att säga, hur galen den än är. Nu är vi ju i och för sig nyutkomna antivaxare här, så vi kanske ska lera oss med dem.
Jag kavlar därför ner.
Men medan det finns inget som tyder på att europeisk fotboll går åt något mer demokratiskt håll. Faktum är att jag såg att Atletico Bilbaos Roel Garcia hade sagt att han inte ville, tyckte inte det var någon bra idé att spela Supercup i Saudiarabien. Varför ska vi göra det? Det är en spansk cup.
Ja, jag tyckte också om det. Att det var utifrån de perspektiven att det är något fel för fotbollen ska vara lokal eller den är supportarna är viktiga, därför borde spelarna i Spanien. Alltså inte utifrån att Saudi är en skurkstat som avrättar oliktänkande eller
nej, men jag menar,
nej,
men alltså det finns faktiskt olika perspektiv på det. Och det tycker jag är, och då tycker jag, och jag som spelare kanske det är lättare att landa. Det kanske är lättare också att bottna i den känslan.
Mm.
Vi borde spela framför våra supportrar på hemmaplan, punkt. Så slipper man ge sig in i och läsa på och bli en liksom politisk agitator för mot diktaturer och så vidare. Att det bara kanske är så enkelt. Att det kanske är utgångsläget, eller vad ska man säga, första...
Mm.
Det mest primära skälet egentligen, till att inte lägga den där.
Mm. Jag tycker man kan tycka att det är svagt i alla fall. Om det då är 40% eller hälften av amerikanerna som tycker att valet var stulet. Och de har tog sig så pass långt i alla fall in i maktens kärna och skakade om rejält och på allvar och har ännu inte förlorat. En motsvarande gallup i fotbollsvärlden i Europa hade väl sagt att det gett vid handen att säkert mer än 50% av fotbollssupportrar skulle skriva under på att fotbollen har stulits från dem.
Mm.
Men vi skrotar en superliga temporärt. Det är vad vi har lyckats med så här långt. Ja. Vi är rätt dåliga på förra krig, kan man säga.
Ja, det är verkligen sant. Jag ser liksom två skäl till det. Det ena är väl att fotbollen trots allt kanske inte är lika viktigt som vem som... Som att demokratin överlever i USA till exempel, om man nu är övertygad om att det varit valfusk. Så det är kanske ett sundhetstecken att man engagerar sig pyttelite mindre i det. Och sen kanske också det faktum att i ett sånt fall som det amerikanska valet, så är det ju så tydligt. Det var ju förlorarna som gjorde uppror, om du förstår vad jag menar. I europeisk fotboll blir det ju där så komplext. Du kan ju stå där och bli vara sur, men du vet ändå att din klubb har tjänat jättemycket på de senaste årens liksom hyperkapitalisering av fotbollen. Så att det är lite svårare, och det är ju en annan, kom in en annan aspekt där, va?
Sant, förlorarna hörs inte alls på samma sätt.
Nej, precis. Egentligen, exakt. För de som borde stå där och gasta kanske är, inte vet jag, Stokes supportrar. Eller kanske ännu ner, man kanske ska ner i lägre i systemen.
Lerdala IF.
Millwall, tänkte jag. Men ja, om du vill så.
Mm. If the shoes fits. Du, apropå förluster, tänkte jag prata om en sån. En liten radioövergång, så att säga. Jag skrev för några år sedan en ganska intern krönika, mediekritisk krönika, om det som heter AIPS, det internationella sportjournalistförbundet.
Minns jag. Du gnällde på att de förlade sin konferens i Qatar, var det inte så?
Det var i Arabemiraten, i Dubai hade de sin konferens. Det var första gången någonsin som de skulle dela ut ett stort internationellt, eller det första stora internationella sportpriset då till sportjournalister, hyllat de som gör ett gott värv inom sportjournalistiken. Och jag tyckte väl att det fanns något sinnessjukt att man gjorde just det i just Dubai, i en tid när den viktigaste kanske frågan att granska för en sportjournalist är Qatar eller Arabemiratens intåg inom toppfotbollen. Det tyckte då inte AIPS, utan de gick in i samarbeten med Arabemiraten, de gick in i samarbeten med kinesiska statliga kommunikationsbolag och så. Och det var ju ingen stor överraskning, eftersom AIPS, som är de då, får man väl ha grundkurser, det är de som då skickar ut internationella presskort till exempel till oss sportjournalister.
Jag är medlem, du vill också antar
jag. Jag är medlem också, för man måste vara medlem, annars så kommer man inte in någonstans. Men att det är en organisation som präglats historiskt och väl fortfarande i hög utsträckning av pampgubbar som vill äta sina bufféer och hänga med högdjuren som de kanske egentligen borde granska.
Ja, just det. Jag vill bara berätta en anekdot. Jag kom in på mitt AIPS-kort på Elysée-palatset en gång. Åh, det var lite skakigt. De tittade bara, vad är det här? Jag bara, ja, det är ett presskort. De bara, sportjournalistpress. Jag bara, De var välkommen.
Alltså i och för sig rimligt, eftersom Elysée-palatset är dit som franska landslag hämtas in efter de har gjort fiaskon på olika sätt.
Exakt. Just då.
Jag vet att innan jag skrev den här texten så mejlade jag till den viktigaste pionjären som finns då, eller fanns i vårt skrå. Andrew Jennings heter han. För att veta vad han tyckte om AIPS. Och Andrew Jennings är då, för de som inte vet då, den journalist som granskade och fällde på många sätt då, både IOK och sen FIFA, när ingen annan orkar med att göra det tunga jobbet. Han begärde ut handlingar och dokument, och han pressade pamparna och presidenterna, och han drog ner brallorna på alla de här stora inom idrotten, oavsett om det var Blatter eller Teixeira eller Avalanche IOK. Oerhört, oerhört tung, viktig journalist med många sådana skalper i bältet. Jag träffade Andrew Jennings en gång i Berlin 2006, tror jag.
Det var ju stort.
Han höll en föreläsning där. Och ja, fascinerande, excentrisk typ. Han var lite så klädd som någon grabb på Fagerhult med någon sån här safariväst och så här stort, yvigt, vitt hår. Ganska självgod, fast med all rätt att vara det.
En Staffan Heimersson fast sport.
Oerhört lik Staffan Heimersson. Både i tilltal och utseende. Man kan i alla fall säga att han är den största och viktigaste granskaren som vi har haft av idrottens makthavare. Och jag berättar här, eftersom han är död och han dog i veckan. Nästan 80 år gammal. Och när jag såg att han hade gått bort så letade jag upp det svaret som jag fick då när jag mejlade honom för att fråga om AIPS, det där sportjournalistförbundet som samarbetade med Dubai. Och han svarade ganska snabbt och väldigt kort och väldigt kärnfullt. Men svaret var kanske inte det jag hoppats på, men det var en dikt i all sin kärnfullhet och enkelhet. Andrew Jennings är lite sjuk då, men han orkade från sjukhussängen skriva 2 stycken rader, 2 stycken meningar. Han skrev så här: "I'm recovering from a stroke. AIPS is a joke."
Fantastiskt.
Visst är det. Han kommer fattas oss och saknas oss. Och jag tycker att det är ett namn som man ska känna till om man intresserar sig för den moderna idrotten. Andrew Jennings finns inte längre.
Bra.
Bra.
Ja, det är ju tråkigt. Men bra, bra skrivet, Andrew, förlåt.
Eller hur?
Ja, det är tråkigt.
Faktiskt.
But I never lost any faith in the story. I knew they were corrupt. I knew that FIFA was a bunch of scoundrels. And so you go on investigating.
Ja, ja. Vi får räkna in våra förluster och en... jag vet inte om vi ska räkna in en... inte en förlust utan snarare en vinst, men en fotbollsförlust för några år sedan. Svin krånglig på till något helt, jag ska säga något helt normalt, så att vi bara drar ett streck över det så här. Fabio Contrao, Simon, vad är det första du tänker?
Frisyr tänker jag mycket på. Alltså, ja. Ytterback och en väldigt aktiv frisör med blekningsmedlet.
Just det. Jag brukar alltid tycka att han ser ut lite som min mamma. Ja. Det håller du med om. Samma hår och lite samma attityd och så vidare. Ja. Hur som helst.
Alltså inte alls lika söt och attraktiv som Tyra, vill jag ha sagt.
Anywho. Det kanske var några som såg häromdagen nyheten swishade förbi, kan man säga. Att Fabio Contrao, sedan han då la ner karriären efter bland annat 2 Champions League-titlar med Real Madrid och en jävla massa landskamper med Portugal och så vidare, har gått och blivit agent. Nej, det har han inte. Han har inte blivit tv-expert. Han har heller inte investerat i dammsugarmunstycken. Eller vad fan folk brukar göra efter karriären. Han har blivit fiskare. Detta var drömmen hela tiden. Och numera så hittar man honom i kusten någonstans utanför Kaishana. Ska jag en snabb googling och kolla exakt var det ligger? För det missade jag. Nej, det kan inte Google svara på. Vi kan slå fast att det är utanför Portugals kust. Och Portugal har väl främst en kust, om det inte är nere på Algarve-kusten. Så att vi är någonstans ute i Atlanten i alla fall här. Så här lite grann låter det.
Jag gostava imenso e a minha vida toda foi sempre que tinha aquela folguinha, sempre que estava de férias, a minha vida era
o mar.
Era o mar, era pesca. E claro, sabia que o futebol um dia iria acabar, teria que seguir outro rumo na minha vida e a minha felicidade passa por esta terra, passa pelo mar e obviamente que sendo assim, quero seguir esta vida.
Min lycka är den här marken och det här havet. Och det här är precis det livet jag vill leva, säger Contrao om livet som fiskare. Han investerade eller köpte en fiskebåt redan under åren i Real Madrid, så det här var så att säga den långsiktiga planen. Och någonting i det här inslaget gjorde mig oerhört glad och väldigt... jag bara fick en sån enorm myskänsla över det här yrkesvalet. Att det faktiskt är en möjlighet. Ska vi väl inte låtsas som att han inte förmodligen går in med det här som entreprenör. Och för all del vill tjäna lite pengar på det. Men vi kan konstatera att det hade funnits, vad ska vi säga, mer, kanske mer attraktiva vägar att gå. En enorm ikon såklart i Portugal. Och gissar jag med erbjudanden som står som spön i backen. Vad fick du för känsla?
Ja, men alltså exakt samma. Och man tänker ju, det är svårt att inte koppla ihop det där med adrenalina. Ångesten inför livet efter fotbollen.
Ja. Förstår du hur bra det här valet hade varit för Zlatan?
Ja, alltså han är ju en jägare redan ju.
Ja, han fiskar känns... också. Fiskat har han väl gjort sedan han var. Det var väl där det började, sedan han var 15 i Malmö liksom.
Det finns något oerhört rofyllt över det ju. Också, man pratar om problemet, alltså att ersätta en fotbollskarriär är ju adrenalinet just då. Alltså dö, eftersom det är som Zlatans bok heter. Mm. Att det är det som är så svårt att ersätta. Jag tänker mig att dra upp en stor jävla barracuda eller så kanske kommer i närheten ändå.
Ja, nu kanske vi ska vara lite realistiska, att det är mer kanske inte att de åker ut 15 man och försöker få en fisk, utan det är lite mer storskaligt än så.
Industriellt är det.
Du fick lite den gamla havet-känslan. Han sitter där ensam och bara får en jättenapp och så. Vem ska vinna kampen?
Jag vill ju tänka så.
Ja, det vill jag egentligen också. Men jag tycker bara, alltså, det är ju någonting med att skita ner sig på det här sättet som är både faktiskt, för en gång skulle både bildligt och bokstavligt talat, och står i den här lukten och anställer de här ungdomarna. Han pratar mycket om det också, att jag anställer mycket ungdomar som till båten helt enkelt, eller till fiskerinäringen. Och att han befinner sig i den här miljön. Ja, det fick mig direkt att, och helt osökt att tänka på, inte helt osökt då, svenska herrlandslagets yrkesdrömmar sett från ur deras liksom pärons ögon för några år sedan. Det kan ha varit inför VM 2018 som vi gjorde en ganska stor rundringning och pratade med någon i närheten av alla spelare i herrlandslaget, och på frågan då bland annat, vad hade Emil blivit om han inte hade blivit fotbollsspelare? Och minns du det, Simon, att de svaren var så lite överraskande, för de var så jordnära på något sätt. Det var väldigt mycket han hade nog stått i butik, eller jag tror att Emil Forsbergs pappa sa att han hade nog varit arbetslös, vilket inte var så snällt.
Jag tror att det kan vara Marcus Rosenbergs pappa faktiskt. Paul Rosenberg som sa så.
Det har han ju nog sagt tidigare också. Men det var väldigt mycket så. Egentligen den enda som stack ut var ju, och kanske inte så oväntat, var ju Albin Ekdals pappa då, som de flesta känner till, Lennart Ekdal, som sa något i stil med att han hade förmodligen haft en examen och inte vet jag jobbat med som var jurist eller ekonom eller någonting sådär. Men att det var en väldigt trivsam och väldigt så, återigen, jordnära tillbakablick på hur mycket fotbollen kan förändra helt enkelt. Och att det inte liksom är, bara för att man är jättebra på fotboll så behöver inte det betyda att i alla fall ens familj, att bara, tankarna bara svindlar iväg och man tror att han har blivit, inte vet jag,
bäst på allt.
Toppadvokat eller skjutjärnsjournalist eller raketforskare eller vad det är.
Var ingen som svarade oskuld?
Nej, det var upptaget av Peter Crouch, va?
And you were asked in an interview, what would you be if you weren't a footballer? And you replied,
a virgin.
Man tycker om det väldigt mycket. Allt när man så här pratar om de som landar på fötterna efter karriären. Så jag brukar tänka på Erik Karriär, om du kommer ihåg honom. Mm. Gammal, han var väl landslagsmittfältare i alla fall ett par år under tidigt 2000-tal. Och stod framförallt i Nantes, gick till Leonsen och ett par klubbar till efter det. Efter karriären så ägnade han sig väldigt mycket åt det som han redan under karriären brukade göra väldigt, väldigt frekvent. Han plockade svamp. Och det fanns något i det där som jag tyckte också var så oerhört kontrastfint.
Mm. Ja,
att tända av med att gå ut i skogen och plocka svamp. Jag såg det,
kanske
det
svårt att ha som andra jobb i för sig.
Beror på vilken svamp man plockar, tänker jag.
svårt på en vit arbetsmarknad, menar jag. Men okej.
Okay. Ja. Tryffel kanske.
Ja, nej, men det är ju grisar, va? Okej, eller hund. Vad är det grisar brukar nosa fram. Skit i det, jag ska inte, jag kan ju sluta syna varenda grej du säger. Det var ju, gud, det var osympatiskt.
Jag tycker, ja, det är fint.
Nej, jag kände precis som du, fast jag inte riktigt hade formulerat det, att jag tror Zlatan och alla andra som går runt där och det ska bli lite, för snart är det slut, eller det kanske redan är slut, och ja, den liksom VIP-världen drar fortfarande lite i en och man känner sig inte riktigt hemma någonstans. Zlatan skriver i sin bok att han har testat kommentering till och med, och att det inte alls är för honom. Att man kanske ska tänka, inte ska tänka så jävla storskaligt, utan tänka lite småskaligt istället. Eller som för Biocontrao, i alla fall köpa en båt då. Det kostar ju ändå några miljoner, antar jag.
Zlatan har ju en båt.
Ja, men det med sån med liksom jakt med gym och sånt där på. Jag tror inte den, det är inte där du drar upp 2 ton makrill och...
Du tänker så.
Eller Helena Seger får rensa. Ja, vad vet jag i och för sig. Nej, men att det hade kunnat vara... Jag tror, nu säger jag vad jag tror, att många fotbollsspelare skulle må bra av att ägna sig åt någonting konkret och manuellt, kanske helt enkelt. Dels för att det är en jättebra sysselsättning generellt. Det vet alla som har en trädgård eller vad ni vill, att man blir alltså vän i sinnet av att få arbeta med sina händer. Men också för att det, jag tror att det som de flesta saknar efter karriären är, det är inte jobbet som sådant, eller ja, uppdraget som sådant, utan det är en struktur liksom. En tid som man ska infinna sig någonstans, och en konkreta uppgifter, och inte behöva fatta en massa beslut på liksom daglig basis, utan ha en rutin att följa. Och då tror jag allt sånt som har med fiske eller naturen överhuvudtaget att göra är bra.
Det är väl talat, men låt oss nu odla vår trädgård.
Ja, exakt så. Precis där har du mig.
Mm. Ja, han skulle, Zlatan, kunna också fråga sin landslagstvilling Andreas Isaksson, som ju i en sån här episk porträttintervju för många, många år sedan i Fakta utan efteråt fick frågan om sin hobby och svarade fiske. Och så fick han frågan, gillar inte kolon fisk?
Just det.
Fantastiskt.
Ja.
Contrao, gillar han fisk? Det gör han säkert. Bacalao eller så.
Ja, absolut. Det är väl obligatoriskt i Portugal, antar jag.
Jag tänker det.
Ja.
Jag började med lite poesi. Jag fortsatte med Andrew Jennings poesi. Och jag tänkte avsluta med lite poesi också. Och berätta berättelsen om FK Tosno. Tosno, en liten, liten håla ett par mil söder om Sankt Petersburg. Där du väl inte var i somras, va? Under EM.
Var jag inte. Har aldrig varit i Ryssland ännu.
Oj, vilken lucka.
Mm, kan vi kalla det.
Mm, det kanske kommer. Ja, vad har vi
snart dit? Hör vi väl till Ryssland, så att då kanske man får... Det är enda vinningen med det. Har det varit i Ryssland? Jag bor i Ryssland.
Vem hinner
jag
först?
Är från Ryssland.
Vem hinner först? Putin eller... Johanna. Putin eller Putan?
Hallå där.
Hur som, det är ganska nära oss, va? Vad kan det vara? Under 100 mil fågelvägen, tror jag. Och fotbollswise då? Jo, 2013 så fick de ett fotbollslag också i lilla Tosna. FK Tosno bildades 2013. Gick väldigt bra. Någon sån här oligark bakom sig och... gick som tåget i kuppen till en början och slog ut flera storlag och vandrade upp genom seriesystemet. 2017, 4 år efter att de hade bildats, så var de klara för ryska Premier League. Och 2018 tog de sin allra första titel. De vann ryska kuppen. Och sen efter det så gick det väldigt fort allting. Det vände ungefär lika snabbt eller ännu snabbare. Då, när de hade vunnit kuppen och då kvalat in till Europa League samtidigt, så uppdagades det att de hade missat att lösa sin, ja, någon form av UEFA-licens som krävs för att spela internationellt.
Mm.
Så de fick inte spela Europa League året efter.
Det är lite som att jag glömde boka Globen.
Det väldigt mycket.
Så himla seg stämning på sekretariatet i Tosno. Han som hade det på sitt bord och bara... Det var det jag missade jag på listan.
Ja, det är enkelt till Gulag på den.
Ja, det är väl sällan tur och tur till Gulag.
Jag vet inte. Raskolnikov kanske. Jag vet faktiskt inte. Boken slutade innan det, va? Tror jag.
Ja.
Sen så gick det ännu snabbare ut för någon vecka efter då den missade elitlicensen, så blev de av med sin, även sin ryska elitlicens då, för de hade stora skulder. Så de blev tvångsnedflyttade i tredje divisionen igen. Och sen, ganska precis då 5 år efter att klubben hade bildats, så drog sig ägaren ur och upplöste hela klubben.
Mm.
FK Tosno fanns alltså i 5 år. Han med 10 tränare under den tiden, 6 landslagsmän, 1 cuptitel, 2 uppflyttningar och 2 nedflyttningar. Och sen försvann de. Och 3 år senare så berättade jag det här i Sveriges mest radikala fotbollspodd. Och varför då då? Jo, för att det har kommit till min kännedom att FK Tosno fortfarande finns kvar på Twitter. De har sitt officiella Twitterkonto kvar fortfarande. Mm. Inte så många följare, 1000 eller så. Men varje dag sedan klubben upplöstes så har något då geni, kanske samma kvinna eller man på sekretariatet där, eller på kansliet, gått in på Twitterkontot och skickat ut en enda tweet varje morgon. En
från,
enda mening.
Från Gulag.
Från Gulag. Meningen lyder så här. Idag hände ingenting.
Ja, det är bra.
Ja, visst är det bra. Jag tänker, Samuel Beckett var ju en cricketkille, men om han hade gillat fotboll så hade han gillat FK Tosno, det är jag säker på.
Alltså, det var det ryskaste jag hört faktiskt.
Och det är med det bästa.
Ja, nej, det var otroligt bra.
Vi håller på Tosno, det är det jag säger.
Fotbollny, radikal.
All right, ja, vad fan. Ni får ha överkänt med att vi är lite ringrostiga i... Det är nästan en månad sedan vi spelade in, så det är inte så konstigt. Mm. Vi kommer göra som FC Tosno. Vi kommer snabbt stiga i graderna. Så får vi se om det är, vi är på väg ner i vår igen när vi ska ta sommarledigt. Då kanske vi har relegerat. Men jag känner att vi... the only way is up, eller vad säger du, Simon?
Ja, vi ser det som en sån här träningsmatch före säsongen.
Det här var en riktig träningsmatch. Jag har 2022... 2 stora mästerskap har vi framför oss, minst. Vi har ju damernas EM då, såklart, som har blivit uppskjutet. Och vi har herrarnas VM som har blivit framskjutet 4-5 månader av klimatskäl. Inte av pandemiskäl. Så att, det är ju en mästerskapstät säsong vi går in i, eller ett år i alla fall vi går in i. Det är också valår, Simon.
Mm.
Och hör på det, precis som på mästerskapsfronten. 2 stora val som intresserar mig i alla fall. Det svenska och det franska, såklart. Här är det fullt sjå med vilka som ska kandidera. Det här är väldigt konstigt franskt, men det är alltså 4 månader kvar till valet. I april ska det hållas. Och några av förhandsfavoriterna har ännu inte bestämt sig. Emmanuel Macron har till exempel inte offentliggjort sin kandidatur. Vi kan väl anta att han förmodligen ställer upp. Han ligger ganska bra till i opinionsmätningen i alla fall. För detta justitieministern Christian Taubira säger att jag går och suger lite på det. Jag har inte bestämt mig. Det är väldigt mycket manjana stämning över det liksom franska presidentkandidaterna just nu.
Och, vad är det? Kanske män?
Ja, lite så verkar det vara faktiskt. Den riktiga veteranen i det här loppet är ju numera extremhögerns Marine Le Pen. Dessvärre inte ensam alls på extremhögerkanten. Är förmodligen inte längst högerut heller, längre. Sedan Eric Zemmour, en jättehöger radikal, har klivit in, och han har annonserat redan sin kandidatur. Nu har jag sagt det 3 gånger utan att sabba, eller utan att tappa mig. Hur som helst, Marine Le Pen kommer då det här blir hennes, tror jag, tredje presidentval. Och som partiledare då för, och som kandidat för det som numera heter Nationell samling, tidigare Nationella fronten. Och de flesta anser att hon, ja, hennes momentum är över, så att säga. Kommer inte komma längre än vad hon gjorde i förra omgången 2017. Då hon gick till andra och sista omgången då. Det är ju, man väljer ju i två varv i Frankrike i alla demokratiska val i princip. Då gick hon upp mot Macron i sista omgången och fick stor stryk. Det spekuleras ju mycket i vem som ska ta över efter henne, såklart. Hon har utmanat på flera håll de senaste åren, men hittills lyckats hålla sina kombatanter inom partiet utanför makten. Hon har straffat dem ganska hårt. Alla som har utmanat henne lite grann eller överhuvudtaget satt sig upp mot henne har blivit sparkade snett neråt eller uteslutna ur partiet, kan man säga. För övrigt så uteslöt hon ju sin pappa också, som grundade partiet, Jean-Marie Le Pen, för några år sedan. För att hon ansåg att han blev en belastning för partiet. Det finns en tänkbar kandidat som dock inte riktigt verkar dra helt jämnt med Marine Le Pen, och det är hennes systerdotter Marion Maréchal Le Pen. Hon har faktiskt tagit bort Le Pen ur sitt namn för att det är ganska belastat i Frankrike, men hon heter så i alla fall och är en, ska jag säga Simon, en sorts högerextrem Barbie-docka till utseendet, om jag får vara lite, eller Miss Frankrike-kandidat kanske man ska säga, mer än så. Hon ser inte alls vulgär ut eller sådär, men som någon, en fransk komiker, konstaterade att om man tittar på utveckling från Jean-Marie, Marine och den här, så kan man ju bara konstatera att nästa liksom generation bara kommer bli ett bombnedslag. Det här var för övrigt den fransk-afrikanske humoristen Thomas Nguyol som sa, ja, då kommer jag sitta där framför tvn och bara, ja, fan. Kasta ut dem bara, bort med packen bara. En ganska kul sketch när han, så att säga, lät sig förföras lite av Marion Maréchal Le Pen. Allt detta för att komma in på vår vän Sofiane, också känd som Fianso, en av Frankrikes mer populära rapartister, som har skrivit en hymn till Marion Maréchal Le Pen. Den har några år på nacken nu, men eftersom vi brukar skicka den fram och tillbaka till varandra, Simon, så tänkte jag att vi kan väl dela den med lyssnarskaran också.
Som har vi.
Generösa med våra hemligheter. Sofiane är en typisk, får man säga, ganska generisk rappare i ett franskt sammanhang, kommer från en förort till Paris, har nordafrikanskt ursprung, och jag uppmanar alla att gå in och titta på den här videon sen, för att det går inte att uppskatta den här låten helt och hållet utan de, så att säga, visuella effekterna. Det är nämligen så att han är inbjuden till en radiokanal eller ett program som heter Planet Rap och har tagit med sig sina, ja, 25 bästa vänner kanske in i studion, och där de står och lallar med eller röker på eller bara high-fivar i bakgrunden medans han ger sig på fransk extremhöger på, det var, jag tycker, det är det kanske mest avväpnande sättet som jag har sett hittills, nämligen med en sång till Marion Maréchal där han i princip ber henne att bli hans flickvän. Jag ska visa dig bondi, jag ska visa dig hur man röker på, vi ska äta couscous, fan, vi kan åka hem till, du kan visa mig din familj, ni bor ju där i Saint-Cloud, din morfar har jag hört talas om, och så vidare och så vidare. Lyssna på låten, titta på den och dra den för all del ett varv i Google Translate om ni vill, för att den är jätterolig och återigen bland de bästa sätten att kanske bemöta rasism och främlingsfientlighet i ett, i alla fall i populärkulturen. Och så säger vi väl bara att tack och hej, i natt sover vi över hos Khaled.
Varje natt. Hem till Mbappés bondi.
Och så ses vi nästa vecka. Ta hand om er.
Ciao. Ciao.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.